Hörrni, det är inte alltid lätt att veta vad man som pastor ska säga till sin församling. Vad kan jag säga som inte redan är sagt? Vad finns det för behov hos er som lyssnar? Hörrni, uppriktigt sagt så är väl behoven lika många som vi sitter här. Jag skulle tippa på ännu fler därför att var en av oss kommer hit med olika behov. Ibland kan det kännas som pastor att man står och skjuter med en hagelbössa, så hoppas man att någonting träffar rätt. Man vet ju inte. Ändå så kanske det är så att vi sitter på något vis i samma båt. Därför att vi finns i en väldigt speciell situation. En situation som vi alla påverkas av. Om man läser Bibeln och inte minst Nya Testamentet så ser man snart att alla böcker talar in i en väldigt speciell situation. Och den påverkar vad man säger. Och då tänkte jag så här, vad är då situationen idag? Det är inte så att jag gör anspråk på att vara expert på någon omvärldsanalys. Men jag tänkte i några grova penseldrag teckna bilden av läget just nu. Och jag tror att du är överens med mig. Vi ser på den första här då. Och ämnet här är då, hur ska vi leva då i en tid som denna? Ja, det här tycker jag är en bra illustration på det som pågår just nu, klimatmötet. Därför att klimatet, det är någonting som överskuggar på något vis allting annat. Och ingen av oss kan ju undvika att se. Jag menar bara två stormar efter varandra som vi har sett nu. Jag vet inte om den sista här i natt fick något namn ens. Fick den det? På i så fall. Det skulle vara Inga eller något sånt där i så fall. Om det var Helga sist. Men alla påverkas vi av klimatet. Och nu försöker man ju förtvivlat att komma till någon överenskommelse för att hejda en fortsatt uppvärmning som bara kan leda till en världsvid katastrof. Alla är överens, något drastiskt måste till. Frågan är bara, är vi beredda på konsekvenserna att skära ner på vår livsstil? Att sluta upp med fossila bränslen, att avstå från att kurvan hela tiden måste gå upp, det här med välstånd. Är vi beredda? Eller fortsätter vi att liksom som strutsen stoppa huvudet i sanden? Ja, men det går inte längre. Fråga nummer två då. Det är väl nästa bild. Flyktingkrisen. Sedan andra världskriget så har vi ju aldrig sett något liknande som det vi ser idag. Och vi vet alla att Europa och framförallt Sverige kommer aldrig att bli sig likt igen. Det kvittar hur gärna vi vill drömma oss tillbaka till forna dagar. Sverige är sig inte likt, kommer aldrig att bli sig likt igen. Sen tror jag att ingen som har lyssnat till en flyktingsberättelse kan förbli oberörd. Några av oss har varit med de här onsdagskvällarna och suttit ner och lyssnat till de här flyktinggrabbarna och deras obeskrivliga flykt. De flesta av dem då ända från Afghanistan och hit, och det har tagit mellan 1,5 och 2,5 månader, och de flesta har gått till fots den mesta vägen. Helt sanslöst. Och så berättar de om flykten över Medelhavet. Hasib, en av killarna, han berättade att hans båt som han åkte med kapsejsade, och han sa, jag såg kvinnor och barn som drunknade där mitt för ögonen på mig. Jag kunde simma, sa han. Det blev min räddning. Det är helt obeskrivliga saker som de har gått igenom. Och de som kommer till vårt land. Och vi berörs alla av detta. Den tredje stora frågan, det är väl det här med terrorhotet. Visst har vi alla chockats av det som hände i Paris. Och på något sätt så bara väntar man på när och var händer det igen. Nyligen var det i USA. Vad händer det nästa gång? När hände nästa stora terrordåd här i Sverige? I JP läste jag i veckan att 48% av svenska folket är rädda för det här. Men under tiden pågår julhandeln för fullt. Den väntas slå rekord igen. Sveriges ekonomi sägs det går som tåget just nu. Och stressen den ökar. Allt ska slimmas. Och ändå så ska man på något sätt prestera mer. Och på det personliga planet så rullar ju livet på för de flesta av oss, eller hur? Kolla på Facebook, följa favoritsporten, pynta inför julen, träna, renovera, handla, skjutsa barnen, få en liten stund i soffan framför tvn, lägga tidspusslet och sovra inför alla måsten. Ja, du kan byta den där bilden. Få en mellanbild. Så finns vi ju där som församling mitt i allt detta. Och frågan är, vad är Guds tilltal till oss i den här situationen? Hur ska vi leva i en tid som den här? Och när jag har varit i bön inför den här gudstjänsten så har jag upplevt på något sätt, jag har bett att Gud har gett 4 olika tilltal som jag för vidare till dig. Och du får ta det eller lämna det. Men hoppas att alla de här tilltalen, att det passar någon och att det är någonting som du kan ta till dig. 2 handlar om vår relation uppåt, 2 om vår relation till varandra. Det här är ingenting nytt, men jag tror att Gud vill påminna oss om det här. Det första är detta, var inte rädd. Gud har inte tappat kontrollen. Det tror jag är det första han vill säga till oss i den här tiden. Bibeln den säger oss att fruktan, oro kommer att ta över allt mer ju närmare vi kommer den här tidens avslutning. Lukas säger så här i Lukas 21, 21 kapitlet. Så säger han, tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet. Vi har väl så vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makt ska skakas. Alltså, det talar om en rädsla som griper omkring sig. Och vi börjar se den, eller hur? Alltså, människor är rädda. Vad ska hända? När smäller det härnäst? Vad smäller det härnäst? Vad händer med klimatet och allt det andra som vi har pratat om? I stark kontrast till den här ångesten och rädslan och skräcken så kommer Bibelns uppmaning. Var inte rädd. Och kanske du behöver den hälsningen från Gud idag. Någon har sagt att Bibeln säger så här ungefär 365 gånger. Jag har inte räknat, och googlar man just på den frasen så hittar man inte så många. Men att det är väldigt många gånger i både gamla och nya testamentet som uppmaningen kommer till oss. Var inte rädd. Känn ingen oro. Och det viktigaste av allt är ju när Jesus själv säger det. Johannes 14:1. Känn ingen oro. Var inte rädd. Tro på Gud och tro på mig. Jag tror att vi kommer att uppleva ännu värre saker än de som vi har upplevt hittills. Ändå så har Gud kontroll. Allt det onda har inte sista ordet. Vi är inte i händerna på omständigheterna, utan vi vilar tryggt i den hand som stillade stormen, i den faders hand som omsluter dig och mig på alla sidor. Så oavsett hur din personliga situation ser ut den här dagen så skulle jag vilja säga detta. Var inte rädd. Känn ingen oro. Och du, även om det kan verka som att Jesus sover i båten, så är han i båten ändå. Han är med. Han är med dig. Det andra, det är det här, bli stilla. Det är det andra jag tror att Gud vill säga till dig och mig idag och i adventstiden. Bli stilla, tagga ner. Rusa inte på i livet. Därför att ju fortare det går, desto lättare är det att bli fartblind och att missa det allra viktigaste. Jag tror att några av de viktigaste verserna Bibeln har till just vår tid är, återfinner vi i Jesaja 30. Jag tror att det är ett budskap rakt in i vår tid, ett profetiskt budskap till oss. Där står det så här i Jesaja kapitel 30, vers 15-16. Så sa Herren Gud, Israels helige, vänd om och var stilla, då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Men ni ville inte. Ni sa nej. På hästar ska vi flyga fram. Ja, hastig blir er flykt. På snabbare springare ska vi rida. Ja, snabba ska era förföljare vara. Jag tror att hela vår tid kan sammanfattas i ett enda ord. Fortare eller snabbare. Allt ska gå snabbare. Nu håller man på med en uppfinning som en uppkoppling som kommer att bli 100 gånger snabbare än wifi. Hör du det? 100 gånger snabbare. Och den heter Leafy. Hänger ni med? Har ni hört om den? En del har hört om det kanske. Leafy, det är data som sänds via ljuset. Hur riktigt det ska gå till vet jag inte. Men var helst det finns en ljuskälla i huset, så via den ljuskällan på något sätt så ska det kunna sändas data 100 gånger snabbare än dagens uppfinning. Ja, men då blir ännu mer information tillgänglig på datorn, på surfplattan eller i mobilen. Och det gäller ju att hänga med. Nyhetsflödet i Facebook, i sociala medier och så vidare. Vem har tid att bli stilla? Ni ville inte, konstatera Jesaja sorgset. Nej, ni sa nej, på hästar vill vi flyga fram. Det var det snabbaste man kunde färdas då. Idag kan man ju färdas mycket snabbare. På snabba springare ska vi rida. Nej, säger de, vi vill bara gå snabbare och snabbare, fortare och fortare. Vi vill inte bli stilla. Vilken tragisk respons. På Guds uppmaning, bli stilla. Nej, vi vill inte. Och det här tycker jag ger bilden av ett jagat och sönderstressat folk. Hastig ska er flykt bli. Ja, men ni ska bli jagade då. Vilken träffsäker bild på vår tid. Jag tror att Gud har gett oss ett livsmönster ända sedan skapelsen. Vad gjorde Gud? Han vilade på sjunde dagen. Och vet du, människan skapades på sjätte dagen och nästa dag var en vilodag. Visst är det märkligt? Nästa dag människan vaknade upp så var det vilodag och Gud sa, nu ska du ta det lugnt. Du ska börja med att bli stilla och ta det riktigt lugnt. Tala om prioritering. Och jag har tagit med 2 böcker till här som finns på bokbordet och som jag verkligen vill rekommendera. Det är mycket man inte måste, säger Thomas Sjödin. Och så säger han, det händer när du vilar. Ja, han slår verkligen an det här ackordet. Och det är ett ackord som är värt att ta till sig. Mycket läsvärda, tänkvärda böcker. Oj, vad viktigt att tagga ner. Och jag är rädd att många av oss, vi slarvar just med vilodagen. Istället för att bli stilla så stressar vi på. Det är en uppmaning i Bibeln. Låt oss inte försumma våra sammankomster som en del gör, står det i Hebreerbrevet 10:25. Gud vill att vi ska komma tillsammans och att vi ska ta vara på den här stunden, den här andningspausen, att sitta ner, att ta tid att lovsjunga honom, ta tid att tillbe honom, men också lyssna in Guds röst. Men så handlar det också om att varje dag få den där stilla stunden, den där pausen i din egen dagsrytm. Då vi öppnar boken, då vi tar emot Guds tilltal, då vi knäpper våra händer i bön om hjälp, både för mig själv och för andra. Rusa inte på, bli stilla. Kanske det är ett tilltal som några av oss behöver ta till oss idag. Så går vi till nästa. Öppna ditt hjärta. Öppna ditt hjärta för utsatta människor. För det handlar inte bara om att öppna fönstret mot himlen. Där Gud säger, var inte rädd, bli stilla. Utan också om att öppna dörren ut mot vår omvärld. Gång på gång uppmanas Bibeln att öppna hjärtat för främlingen, den faderlöse och änkan. Det var tre kategorier som var väldigt utsatta på Jesu tid. Idag kan vi väl inte säga att änkor är utsatta på så vis i vårt land. Jag vet att oftast är det så att kvinnorna överlever sina män. Men visst, vi har väl inte så illa ställt, de av oss som har blivit ensamma. Utan vi har ett skyddsnät i vårt land som gör att vi är otroligt mycket bättre skyddade än man var då. Men det finns utsatta människor. Och just nu är det kanske flyktingarna som är de mest utsatta. Inte minst ensamkommande barn. En jätteutmaning. Och jag är glad att vi har kunnat öppna vår kyrka för gemenskap varje vecka här på onsdagar. Kom med du också och möt dem här. Ta del av deras berättelse. Låt dig påverkas. Vi kommer att ha öppet ett par onsdagar till före jul. Jag tror att Gud har en särskild omsorg om flyktingar. Jesus själv var ju ett litet flyktingbarn. De fick fly till Egypten. Och vad säger han som vuxen? Människor som har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Tänk att han som var hela universums skapare valde att bli en hemlös. Och sen är det också glädjen att vi är så många från vår församling som har anmält oss som volontärer för det diakonala center som är planerat. Kvarnarna mal lite långsamt på kommunen, men vi hoppas att någon gång efter nyår att det ska öppna. Då vi ska kunna välkomna människor som har det tufft i vår kommun. Det finns många enligt socialtjänsten. Även nu i jul så kommer vi att dela ut drygt 100 julkassar med matvaror till ett värde av minst 400 till behövande familjer. Det kommer vi också göra här i Skillingaryd. De kommer att packas, de här kassorna, på Frälsningsarmén. Och också dit är vi välkomna som volontärer. Jag tror att när du och jag öppnar våra hjärtan för andra, då får vi så mycket tillbaka. Det är inte bara vi som har något att ge till dem, utan de har så oerhört mycket att ge tillbaka till dig och mig. Så öppna ditt hjärta. Öppna ditt hjärta för människor i nöd. Kanske det är ett tilltal som någon av oss behöver ta till sig idag. Och så ska vi ta det sista. Skäms inte för evangeliet. Jag tror att det är en fjärde sak som Herren vill säga till oss den här söndagsmorgonen. Skäms inte för evangeliet. Vid kyrkkaffet förra söndagen så satt jag mitt emot Stefan Ottosson. Och vi började prata och så kom vi in på det här spåret. Och så sa Stefan ungefär så här. Den sista tiden har jag blivit mer och mer övertygad om behovet att klart och tydligt presentera evangeliet i vår tid. Vi har ju världens bästa budskap. Och det behöver människor få höra. Och jag var så glad att höra det här från Stefan när jag sa, jag håller med dig till 100%. I en tid med så mycket ont och så mycket elände, då behöver vi en stark antidos. Tänk att Gud har gjort någonting åt allt det här eländet, hörni. Tänk att han har kommit rakt in i vår värld som ett hjälplöst litet barn. Växt upp som människa, delat våra villkor. Men det viktigaste av allt, tagit all vår ondska, all vår synd, all vår skam och hela världens djävulskap i sin egen kropp upp på korset. Där han hängde oskyldig, övergiven av både Gud och människor. Där dog han för dig och mig. Där dog han för var och en. Och där öppnade han genom sin död vägen till Gud och till Guds faders famn. Och genom hans så blir vi omedelbart renade och helade och befriade från allt ont som finns i oss. Och till slut när han kommer tillbaka även från all ondska i världen. Detta är evangelium. Och man kan ta det med lite andra ord. Men det här är det fantastiska budskap som Paulus säger. Jag blygs inte, jag skäms inte för evangeliet. Och så säger han till Timoteus, du skäms inte du heller. Och jag tror att Gud säger till vaken av oss, skäms inte för det här. Håll inte inne med det här. Dela med av det här till dina grannar och till dina vänner. Skäms inte. På något konstigt sätt så gör vi det ofta. När vi har världens bästa budskap. Jesus har triumferat över all djävulskap i världen. Nu sitter han på Guds högra sida och snart ska han komma tillbaka som kung. Och var och en som tar emot honom ger han rätt att bli Guds barn. Vilket budskap vi har. Och det här behöver definitivt fler få höra. Hur har du det idag, den här andra advent? Är ditt fönster öppet mot himlen? Eller kanske har det här fönstret varit stängt ett tag? Kanske du behöver öppna det på nytt den här morgonen och vila i löftet. Var inte rädd, jag har övervunnit världen. Eller kanske du rusar på i livet sönderstressad av ett allt snabbare tempo. Och då kommer budskapet bli stilla. Var rädd om dina pauser, var rädd om din gudsrelation. Eller kanske du behöver öppna din dörr mot din medmänniska. De finns runt omkring oss, de bara väntar på din och min inbjudan. Och så väntar de allra mest på världens bästa budskap. Du och jag har det, vill vi dela det? Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig att vi i en tid som denna får vända blicken uppåt. Till dig, du som säger var inte rädd. Jag har segrat över all ondska i världen. Herre, du vet hur mycket ängslan och oro kan gripa omkring sig. Hjälp oss att vila i din omsorg. Hjälp oss också att tagga ner och bli stilla. Att inte rusa på. När allting går fortare och fortare. Utan ta de där viktiga pauserna. Både veckopausen och den där livsviktiga dagspausen tillsammans med dig. Och så ber jag dig, Herre, att vi ska också ha en öppen dörr mot våra medmänniskor. Mot dem som lider nöd. Herre, att vi inte ska stänga till vår dörr och sluta den kring oss själva. Utan att den får vara öppen mot våra medmänniskor. Och framförallt att vi frimodigt delar det bästa vi har. Det du har gjort för oss. Amen.